tema för det jag önskar att se idag. Kanske kan höras lite sån märkelig ut, men jag tror du kommer att få tak i det värt. Tema heter nämligen Rykte om min död är starkt överdrivet. Och det handlar inte direkt om mig, själv om jag kanske kunde tro att nu ska han snacka om sig själv. Men för det som kan historien så är det ett citat av Mark Twain som är respons till ett rykte som uppstod om att han hade blivit allvarlig syk och hade avgått med döden under en tur till England. Och kursen det här kommer in i det jag önskar att se något om idag, det kommer du att förstå ettervärt. För det är ju sån med oss som troende bibelläsare. Det är väl det vi är. Ja, i vart fall var det någon. Så ibland balanserar vi på någon sån vanskliga överganger i kristenlivet. Lite avhängig av vad undervisning vi har fått eller vilken tradition vi har vuxit upp i eller kommer ifrån, så får vi höra olika ting. Vi blir ju ibland bland annat uppmuntrade till att icke se på vårt livs faktiska tillstånd, men tala ut Guds ord slik att det då ettervärt vill leda till förändring i våra liv. För exempel, alla vet vi att om vi är syke så uppmuntrar vi ofta varandra med att säga att vi ska icke se oss blinde på våra sjukdom. Vi ska be och vi ska bekänna att Jesus tog på sig alla våra sjukdomar där han döde på korset. Och så citerar vi ofta för exempel Jesaja 53 som säger att vid hans sår har vi fått lägedom. Och det är väl okej att göra det, icke sant? Läs Guds ord, tala det ut, bekänna det. Och historien är ju full av exempel på människor som har fått uppleva att det skedde en stor förvandling i deras liv där de vände blicket sitt bort från sin egen svaghet och började att bekänna Guds ord över sina liv. Och det är ju därför att Guds ord är något mer än bara vanligt skrevna ord. Där är kraft till att förvandla vilken som helst omöjlig situation, än vad det heter, än vilken namn en ger på det. Dessvärre, hvis vi sticker finger ner i jorden och är ärlig och öppna, så är också historien full av människor som ändå icke har fått uppleva det de har trott på, det de har bett om, det de har bekänt. Och varför det är sån, det ska icke jag ge mig in på och förklara, för det är vanskligt och ibland omöjligt att finna något svar på. Men det som lätt kan ske då är att det sniker sig in tankar. Tankar om att Gud älskar icke mig. Är icke god nog. Det är därför det icke sker något. Gud gör egentligen forskel på folk, är det någon som tänker. Eller i värsta fall så leder det till att man helt förkastar Gud på grund av det. Och alla de tankarna som kommer, de är riktigt nog fel. Och det kan vi motbevisa med Guds ord. Men att människor kan få slika födelser, det må vi ha förståelse för och vara öppna för och kunna snacka om. Jag ska inte gå in på den gata idag. Men det jag vill säga något om är det här gapet mellan att bekänna Guds ord och det som är det faktiska livet. För där kan vi ibland gå oss vill. Och det där har jag lust att gå en kort resa. Det här är inte liksom fullkomna svaret. Det här är inte allt som man kan säga om det. Det här är inte hela sannheten, men jag har lust att ta det med på en kort tur. För det att bekänna Guds ord över sitt liv, det må inte bli en flukt från verkligheten eller en ting som hindrar att man snackar sant och ärligt om livet. Därför att Gud är en väldigt tillhängare av sannhet och ärlighet. Och det är där Mark Twain sitt citat kommer in. Rykte om min död är starkt överdrivet. I Galaterbrevet 2:20 har vi ett vers som har blivit mycket citerat. Jag huskar att jag som yngre och lärde mig det utnatt. Och gick och bekänte det överallt. Hela tiden jag bad ut och jag proklamerade det och det ena och det andra. Och det verset är egentligen så djupt att det är vanskligt att läsa hela verset och klara och få med sig allt. för det innehåller någon dype åndliga sannheter samtidigt som det pekar mot ett jordisk ofrånvikligt faktum. Och vi ska läsa det i Galaterbrevet 2, vers 20. Där står det: jag är blivit korsfästet med Kristus. Det är icke längre jag som lever, men Kristus lever i mig. Och det livet som jag nu lever i köde, lever jag i tro på Guds son, han som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag är blivit korsfästet med Kristus. Det är ju ett starkt och det är ett faktiskt bild av att Jesus tog på sig våra synder och våra sjukdomar där han döde på korset. Han döde istället för oss. Men han tog på sig vår skuld. Han blev straffad för vår skuld. Slik att det var som om vi var där. Straffen är undangjort. Skulden är betalt. Men det var Kristus som led istället för oss. Och när vi då tror att det här gäller oss och vi bekänner att vi önskar att Jesus ska vara Herre i våra liv, då flyttar Jesus med sin helige ånd in i oss och tar bo i oss. Jesus lever i oss, som Paulus skrev. Och det är fantastiskt. Och det är nästan vanskligt att begripa att Jesus, Guds son, bor inne i oss 24 timmar i dygnet. Men för det säger Paulus också att det är icke längre jag själv som lever, men Kristus lever i mig. Och i nästa sättning så säger han: och det livet jag nu lever i köde. Skrev han icke nettopp där att han icke längre lever själv, men att Kristus lever i ham. Och så skriver han att det liv jag lever nu i köde. Jesus kan väl icke leva ett liv i köde, som ett bilde på det mänskliga. Och här må vi sortera tankar. För vi citerar ofta, som jag har gjort mycket utan att egentligen har förstått vad jag har gjort. Vi citerar nämligen ofta att vi är korsfästa med Kristus. Vi lever icke längre själv, men Kristus lever i oss. Vem är det då som mister tålmodigheten över att barna icke sätter ting på plats hemma? Vem är det då som blir irriterad på alla de här 80% i Tromsö som icke brukar blinklys i rundköringarna? Vem är det som kommer med hårda ord när oenigheter hemma uppstår? Är det Jesus? Jag menar, om icke jag själv länge lever, men Kristus lever i mig, då må det ju vara Jesus. Eller menar jag Guds ord något annat? Vi går till Kolosserbrevet. Kolosserbrevet kapitel 3 och verserna 1-10. Där står det sån: visst är det då, alltså bli uppreist med Kristus, så sök de ting som är där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. Ha sinne rättet mot de ting som är där uppe, icke mot de ting som är på jorden. Dere är ju döde och deres liv är skjult med Kristus i Gud. När Kristus vårt liv åpenbares, då ska också dere bli åpenbart samman med ham i härlighet. Overgi därför deres jordiska lemmar till döden, hor, urenhet, syndig begär, ond lust och grådighet, som är avgudsdyrkelse. På grund av dessa ting kommer Guds vrede över olydighetens barn. I dessa synderna vandrat dere själv för, då dere levde i dem. Men nu ska dere också lägga av allt sammen: sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snack från deres mun. Lyv icke för varandra, sedan dere har avklädd dere det gamla människa med dess gärningar och har iklädd dere det nya människa som blir förnyet i kunskap efter bilde av ham som skapte det. Först säger han alltså: viss, om dere då alltså blev uppreist med Kristus, så sök de ting som är där uppe. För att kunna bli uppreist må man först ha varit död. Och nu snackar han inte om den fysiska död, men det inre, egocentriska självlivets död. Den del av vårt liv som icke vill ha något med Gud att göra, som vill bestämma själv. När det kärliga människa dör bort från sig själv, då kan Jesus uppstå i oss, slik att han får leva i oss. Och det är därför Paulus säger i vers 3 att dere är ju döda, och deras liv är skjult i Gud. De levde ju fysiskt i Kolosse, de som fick brevet, men han minte dem på om att deras gamla mänskliga natur var ett avslutat kapitel där de gav sitt liv till Jesus. Likväl så vet både Paulus och vi att livet är icke så sortvitt som vi ibland vill ha det till. Och det kommer också fram på flera platser i Paulus sina brev. Han säger bland annat: det gode som jag vill, det gör jag icke. Men det onde som jag icke vill, det gör jag. Vem ska befri mig från denna syndens kropp? Det säger Paulus. Alltså själv om Paulus gamla natur var död, så slet han fortsatt med virkningarna av den gamla naturen i sin kropp. Han var blivit född på ny i sin ond, men kroppen, den var icke frälst. Hans ond som var ondelig död tidigare fick liv när han tog emot Jesus och den helige ond flyttade in. Hans synder blev tillgitt och den döde onden fick nytt liv. Men varken Paulus eller någon av oss andra blir så helige, så rene, så perfekte, så fullkomne att vi icke har utfordringar med våres gamla natur. Ellers hade icke Jesus lärt oss, ellers hade vi icke trängt att be i Fader vår om att vi icke må komma i fristelse eller att Gud ska frälsa oss från det onde. Ibland hör du förkynnelse som säger att det är något fel på din tro eller något fel på din övergivelse om du upplever kamp eller fristelse. Men då är det min glädje att förkynna idag att du är helt normal. Du är helt normal. Det är normalt att ha både kamp med sig själv. Det är normalt att ha kamp med sina egna födelser. Det är normalt att uppleva fristelse. Och när då Paulus säger att vi ska arbeta på vår frälse, så handlar inte det om att icke vår frälse är god nog. Som om det Jesus gjorde icke skulle hålla. Nej, att arbeta på vår frälse, det handlar om att den gudomliga naturen som är lagt ned i oss ska få förvandla oss till att bli allt mer lik Jesus, också när det gäller styrningen av vår kropp, som icke enda är frälst. Så är det sån att det är någon som tänker att ja, men allt det där, det är Guds ansvar. Och det är delvis sant, för vi har icke evnen i oss själv till att förändra oss till att bli mer lik Jesus. Men på samma måte som Jesus icke tvingar sin frälse på oss, men är avhängig av våres gensvar på hans frälses tillbud, på samma måte har vi en del i denna vidare processen och förvandlas till att bli allt mer lik Jesus. Och något av den delen nämner Paulus här i Kolosserbrevet 3 när han säger: överge därför deras jordiska lämmar till döden. Hor, urenhet, syndig begär, ond lyst och grådighet som är avgudsdyrkelse. Och vidare sa han: men nu ska dere också lägga av allt sammen, sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snack från deres mun. Om Jesus verkligen hade fått forma menigheten i Kolosse, så hade det inte varit behov för att skriva dessa verserna. Om de hade varit totalt döda för påvirkning från sin ofrälste kropp, så hade det inte varit nödvändigt. Men fördi de var akkurat som det och som mig, där rykte om min död är starkt överdrevet, så var han nött till att visa den vägen för vidare utveckling. Och det var då, och det är fortsatt idag, nödvändigt för oss och genta det och lägga av allt det gamla. Lägga det ned vid Jesu kors och se på Jesu liv och bli mer förvandlat till att bli lik ham. I Galaterbrevet 5 så tar Paulus upp mer av denna dagliga kampen som vi alla på olika måter upplever. Kampen mellan ködet som beskriver vår gamla själviska natur och onden som beskriver det gudomliga livet. Det är livet som vi har fått ta del i där vi tog emot Jesus. Och vi läser från Galaterbrevet 5 och vers 16-25. Men jag säger, vandra i onden och dere ska slett icke fullföra ködets lyst. För ködet lyster emot onden och onden emot ködet. Och disse två står emot varandra för att dere icke ska göra de ting dere vill. Men visst dere blir ledet av onden, då är dere under loven. Ködets gärningar är uppenbara. De är äktenskapsbrudd, hor, urenhet, skamlös uttukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, jalousi, vrede, självhävdelse, splittelser, partier, missunnelse, mord, druckenskap, usömmelig fästing och andres lika gärningar. Om dessa gärningarna säger dere nå på förhand, slik som jag också sa till dere tidligare, att de som gör slikt skall icke arve Guds rike. Men ondens frukt är kärlighet, glädje, fred, långmodighet, vänlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, självtukt. Loven är icke emot slike. Och de som tillhör Kristus har korsfästet köde med dess lidenskaper och lyster. Viss vi lever i onden, så la oss också vandra i onden. Ködets gärningar som han beskrev här och de ting som Paulus nämnde i Kolosserbrevet som vi blev bett om och lägga av oss. Oavsett hur vi är i livet så finns det någon av dessa platserna, någonting som vi alla och en var en eller annan gång har fallit i eller om så faktiskt sliter med idag. Sån är livet. Och det är att snacka sant om livet. Och meningen med att se det sån i klartext är absolut icke att trycka ned någon. Men som troende är det viktigt att vi också tör att leva ärliga och sanna liv. Vi är frälst av nåde, men vi är icke fullkomna. Och heldigvis så är vår frälse icke bygget på vår egen rättfärdighet. Och därför så kan ingenting av det som sker, det som vi kämpar med eller sliter med eller har utfordringar, ingenting av det kan rocka vid vår rättfärdighet. För den är bygget alene på det som Jesus gjorde. Men Gud, han har en plan som innebär att det gudomliga livet, den gudomliga naturen, ska få forma oss allt mer och präge också vårt jordiska liv. För att det ska bli en verklighet i våres liv så har vi allerede sett på det första rådet om att lägga av oss de tingarna han snackade om i Kolosserbrevet. Hur ska vi lägga dem? Jo, vid korset. Men vad betyder det rent praktiskt för oss? Jo, det betyder att vi håller korset höjt. Icke bara som ett symbol, men som ett hjälpemedel för oss på vägen vidare. När jag sliter med ting eller märker att nu håller jag på att falla i någon av mina gamla synder, då skyndar jag mig till korset. Då skyndar jag mig till Jesus. För där vid korsets fot, där blir jag minnet på om att Jesus han döde för mina synder. Där blir jag fyllt med tacknämlighet för hans nåde. Och där får jag kraft och nytt mod till att stå emot de ting som ödelägger både för mig och för andra. Och där fyller sig oss som en längsel efter att leva ett liv fyllt av Guds ond. Det andra rådet, det finner vi här i Galaterbrevet som säger i vers 16 vi läste. Vandre i onden, så skall dere slett icke fullföra ködets lyst. Och det är lite intressant att se på det där. bara det värsta där, och det kommer också tydligare fram länge fram, att köde vill alltid ge oss kamp. Och det är något som vi behöver vara klara över och inte förundra oss och tro att en dag ska vi bli helt fri från allt det här medan vi är här på jorden. Att du upplever kamp, att du upplever fristelse eller att du sliter med diverse ting i ditt liv, det betyder inte att det är något fel på din övergivelse eller din längsel efter att följa Jesus, eller att det är något fel på din tro, eller att du inte har nått upp till ett bestämt nivå, eller att du inte är en god kristen. Nej, det är normalt. Men ju tidigare vi känner att den kampen, den vill vara där till vi blir hämtade till himmelen, ju bättre kan vi bruka de råd Bibeln ger oss. Och vi kan igenkänna när kampen närmar sig. Kanske vi då klarar att styra undan den helt. Kanske vi kan hålla ut för det vi uppdagar den i tiden. Och därför att vi är klara över att kampen kommer att vara där. Jag kommer aldrig att bli så fullkommen att det är ingen kamper som kommer att påverka mig. Jag kommer aldrig att bli så perfekt att det är ingen fristelse som kan pröva att locka mig. Jag kommer att ha den kampen där. Min ond är född på ny. Den är fullkommen, ren, helig, perfekt. Den här kroppen, det här huset, det här som jag bor i, där är inte allt helt på ställ. Och vandra i onden, det betyder att ta Gud med i din vardag som en stadig medvandrare 24 timmar i dygnet. En bevissthet och ett fokus på att Gud är med mig överallt beständigt. Han är med i uppvasken. Han är med när barna krangler. Han är med när det är krävande på jobben. Han är med när jag är sliten efter jobben. Han är där. Hela tiden, konstant. Och att vandra i onden, det handlar om att göra det till en vana och ta Jesus med i vardagen till alla tider. Gör det till en vana och snacka stille med Jesus i löpet av dagen, konstant. Och de uppgaver som jag möter, tar han med in i dem. Göra det, och göra det slik till en vana, så vill jag när jag möter en utfordring vara så påkoblad med livet med Gud, att istället för att reagera med mina kördliga lösningar, så vill jag ha tid att vara påkoblad till att sända en bön till Gud. Okej, Gud, det här blir lite vanskeligt. Vad gör jag nu? Gud, vad är det bästa att göra nu? Vad tänker du? Hur ska jag ordna det här? Rykte om min död, det är starkt överdrivet. Men det rockar icke vid min frälse. Gud har likväl en större hänsikt med både ditt och med mitt liv än att vi ska hangla oss fram från gröft till gröft eller från nederlag till nederlag. Men han vill ge oss hjälp slik att vi kan möta och hantera det som livet ger oss av utfordringar, och att vi kan växa i troen och bli mer moden, mer lik Jesus, mer förberett. Och lägga av, det är ett valg. Det är en handling där du och jag är delaktiga. Om jag bär en tung ryggsäck på en fjälltur, kommer fram till bålplatsen och någon säger att nu kan du lägga av den här vid bålplatsen, så må jag ta ett valg om att kanske lösna reimerna och bevega armarna så mycket att säcken kan läggas ner på backen. Och lägga av ting från min gamla natur och ting som jag sliter med må göras i samspel med Jesus. Jag ger slipp på säcken med byrdorna och lar Jesus ta den av mig. Jag tar någon bevisste valg som gör att jag lar Jesus slippa till i vardagen, så att jag allt mer vandrar i onden. Och vandrar jag i onden, så vill jag få kraft till att icke göra ködets gärningar. Istället vill allt mer av ondens frukt bli synlig i mitt liv. Ondens frukt är inte något som jag producerar. Det är inte något som jag trycker fram. Det är inte något jag anstränger mig för att okej, nu ska jag pröva att vara lite glad för att det är ondens frukt. Det är något som kommer som ett bevis på att jag vandrar i onden. Jag vet inte hur det är med docker, men för mig så stämmer det gott in om att rykte om min död, det är starkt överdrivet. Som Paulus så känner jag på den kampen mellan min gudomliga, mellan den gamla naturen och det gudomliga livet som är plantat i mig. Och denna kampen, den driver mig till korset. För vid korset så får jag se, och där får vi se att vi är älsket. Själv om vi kämpar, själv om vi har utfordringar med oss själv. Själv om det är ting i våres liv som inte är på ställ. Själv om det är ting i våres liv som inte ligger på Jesus. Vid korset, där möter vi den där öppna famnen. Där får vi höra som Kjell-Ove sang, kom nära mig. Där får vi tillgivelse, där får vi nåde. Där får vi en klapp på skulderen. Och där får vi höra orden, rejs där igen. Vid korset blir vi inte motlös eller nedtryckt. Men där blir vi fyllt med ny kraft och vi får en förnyad längsel inne i oss om att bli fyllt mer och mer av den helige ånd. Och den helige ånd, hur ska vi ha sänt som våres tröster och våres hjälper. Jag har tro, ja, på en kyrka som lever som den lär. Det är det många som ofta säger, ja, vi må ha en kyrka som lever som den lär. Absolut, jag tror på det. Men jag har också tro på en kyrka som lever äkte och ärlig. En kyrka som inte är full av hyckleri och fasadekristendom, men som inrymmer sin egen ofullkommenhet samtidigt som den vet att vi är älskade, det finns nåde och allt hopp är slett icke ute. Amen. Tack Gud. För att hos dig så är det alltid en öppen famn. Tack Gud att till dig så kan vi få komma nära oavsett hur livet har drivit med oss. Oavsett vad det är för ting som vi sliter med. Oavsett vad vi har gått igenom av hare ting eller tuffa ting eller misstag eller misslyckande, så vet vi att vi har lov att komma nära dig. Tack att vi får komma till korset med allt. Och vet jag att där får vi lägga av byrder, där får vi lägga av ting som är vanskliga, där får vi lägga av ting som är tuffa för oss. Och vi får veta att du älskar oss. Tack för att du inte skyver oss bort själv om vi kommer den hundrade gången med samma ting, så är du likväl där med en öppen famn. Tack för att det alltid finns nåde hos dig att få. Och jag ber om att den bevisstheten, den ska få synka in i varje enkelt hjärte. Om att det alltid är en öppen famn hos dig. Att det alltid är möjligt att komma nära dig. Tack för att du önskar att forma ditt bilde mer i oss. Hjälp oss, minn oss på om att komma till dig och lägga av tunga ting. Hjälp oss att vandra i onden, slik att vi slett icke fullföra körets list. Hjälp oss att leva äkte, ärlig och sant med livet. Men samtidigt hålla fast vid att hos dig är det alltid hjälp att få. Tack för det, Jesus.